Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Har du koll på vad en rättsläkare gör? Du kanske har sett någon stressad polis i en tv-serie försöka få fram en dödsorsak eller exakt tidpunkt när någon avlidit. Men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på nu. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Rättsmedicin handlar bland annat om att hitta dödsorsaken när en person oväntat avlidit eller om polisen misstänker att det skett på ett onaturligt sätt. Varje år görs ungefär 5000 rättsmedicinska obduktioner. Rättsläkare arbetar också med att undersöka levande brottsoffer och misstänkta gärningsmän. Den som ska berätta för oss om rättsmedicin är Henrik Druid. Han är rättsläkare vid Rättsmedicinalverket och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Varsågoda, allt du vill att veta om rättsmedicin med Henrik Druid.
Säger jag hej och välkommen till Henrik Druid. Du är professor vid Karolinska institutet och även rättsläkare. Och det är det jag tänkte att vi skulle prata om idag, rättsmedicin. Och första frågan är, hur började du intressera dig för den disciplinen?
Ja, det var ju rätt länge sedan och då visste jag inte riktigt så mycket om rättsmedicin, ska jag erkänna. Så att det, för min del så handlar det nog inte om något särskilt starkt intresse av att hålla på med mordutredningar. Utan det var väl mer att det var någonting som var lite annorlunda mot den vardag som man såg i sjukvården på den tiden.
Men du träffar ju, ja, såklart också då och då levande patienter.
Ja, i min roll som rättsläkare så ingår det att man inte bara gör obduktioner utan man gör ju platsundersökningar, man gör undersökningar av skelettfynd, men en hel del laboratorieundersökningar, men dessutom undersöker man ju levande personer, alltså offer eller misstänkta i olika våldsbrott. Mm. Så då kan man ju säga att polisens intresse för de undersökningar när vi gör rättsintygsundersökningar är ju generellt sett lite större än i många av de obduktionsfall vi gör. För där inleder man ofta inte någon förundersökning, man har inte någon misstanke om brott. Men det finns en skyldighet eller ett behov från polisens sida att begära en rättsmedicinsk obduktion av andra skäl. Att man misstänker självmord eller det trolig olyckshändelse eller så är det ett oklart fall. Mm. Och då blir det polisanmält av den läkare som konstaterar dödsfallet och då brukar polisen då begära en rättsmedicinsk obduktion. Det är ingen riktig automatik i det. Men
om en kropp skulle hittas i en privatbostad någonstans här i, säg i Stockholm. Men då är det inte alls säkert att ni gör någon obduktion. Utan det ska finnas någon slags misstanke om brott innan ni kliver in.
Ja, inte riktigt. Utan så här ser det ut. Att enligt den lagstiftning som har gällt sedan begravningslagen ändrades 1990. Så finns det en skyldighet för alla läkare som konstaterar dödsfall att anmäla dödsfall till polisen om det är så att man A. misstänker att det kan vara ett mord eller att det är någon annan person som har haft ihjäl någon. Eller B. om det är misstanke om annan form av onaturlig död, alltså självmord, olycksfall. Så antingen om man är säker på det eller misstänker det, då ska det anmälas. Sen har vi en grupp med oklara dödsfall. Som i den här lägenheten då. Om det är så att det här är en person som inte hade någon känd allvarlig sjukdom tidigare. Eller så hittar man i lägenheten tecken på att personen var missbrukare. Eller så är kroppen lite dåligt skick. Alltså på grund av begynnande förruttnelse och så. Så ska det också polisanmälas. Och sen har vi en grupp som finns i sjukvården. Det vill säga att man misstänker att det kan ha varit felbehandling och felbehandlingen har varit kopplad till en persons död. Och den sista kategorin, jag har tappat bort bokstäverna, vi är snart nere på det. Det handlar om att man inte vet vem som är död. Och det är ofta att kroppen är förruttnad eller ibland är det till och med bara skelett. Men det finns också exempel på att det kommer in någon till en akutmottagning och man lyckas inte ta reda på vem det är.
Och då samarbetar ni också, som jag förstått, med rättsodontologer som det kallas, alltså, som kan se på tandstatus.
Absolut, och de bor här 2 rum bort från mig. Ja. Och gör ju jämförande tandröntgenundersökning. Men det förutsätter ju att man då har någon person som är namngiven som man tror att det här kan passa med då.
Just det, och då finns det tandkort då, om man har gått hos folktandvården till exempel.
Ja, tandjournaler inklusive tandkort. Och sen så tar man samma typ av röntgen på den avlidna personen och jämför dem.
Rättsmedicinens historia då. När börjar man obducera avlidna som man trodde utsatts för något typ av brott?
Obduktioner gjorde man ju framförallt för anatomiska dissektioner då i det tidiga skedet. Men man kan väl säga att det etablerades som en specialitet i Sverige under 1800-talet. Och innan dess så var det ju kringresande provinsialläkare som hade sådana här uppgifter. Att de både behandlade patienter men åkte iväg med sin charabang också för att titta på lik. Och ibland så gjorde en obduktion då, som ofta gjordes på platsen. Och sen växte det väl fram lite mer att man ville utreda andra saker. Att det fanns andra behov att göra obduktioner än att bara utreda brott. Så jag skulle tro att den högsta obduktionsfrekvensen i Sverige var nog på 60- och 70-talen. Fast det här kan jag inte riktigt exakt redogöra för det vet jag inte. Men jag vet så mycket att under början, mitten på 70-talet så obducerades nästan varannan person i Sverige. Så det var väldigt mycket kliniska obduktioner. Och sen så var det också rätt mycket rättsmedicinska obduktioner. Och de steg till en punkt omkring slutet på 80-talet då det gjordes 11 000 rättsmedicinska obduktioner. Sen så halverades det här i ett slag i och med den nya begravningslagen som innebar andra kriterier för när dödsfall skulle polisanmälas och det skulle göras rättsmedicinska undersökningar. Så att sen 1991 så görs det ungefär 5500 rättsmedicinska obduktioner varje år. Och det har varit konstant. Men det som har hänt och som är väldigt tragiskt är att antalet kliniska obduktioner har gått ner dramatiskt. Så att nu är de också ungefär 5500 någonstans per år. Vilket betyder att 10, 11, 12% max av alla som dör obduceras i Sverige. Och det är en lite för låg siffra för att man ska kunna ha en riktigt bra dödsorsaksstatistik, tycker jag.
Om vi då ser framför oss ett fall, en kropp hittas som man misstänker brott. Vad är proceduren då och vad gör rättsläkaren?
Det är förstås lite olika från fall till fall. Men säg att man har en ganska stark misstanke om att någon är bragd om livet. Då brukar polisen kontakta rättsläkare som får bedöma om det är meningsfullt att åka till platsen. Så att vi gör knappt 100 sådana platsundersökningar varje år på begäran av polisen. Och där skulle jag ju önska att man gjorde många, många fler. Därför att besök på brottsplats eller fyndplats brukar alltid vara givande. Och att man upptäcker saker som man inte annars skulle ha förstått. Sen finns det andra situationer där man inte kanske har så stark misstanke om brott. Och då ska i alla fall någon läkare konstatera att personen är död. Så då brukar det vara någon distriktsläkare som kallas ut. Sen här i Stockholm och möjligtvis i Göteborg så finns det också privata aktörer som kan bistå polisen som de har kontrakt med. Och då ska den läkare som konstaterar dödsfallet följa vissa bestämmelser som finns som Socialstyrelsen har utfärdat om vad en kroppsundersökning av en död person ska innefatta. Och sen utifrån den undersökningen och de omständigheter som föreligger och vad man kan eventuellt hitta på platsen så kan då läkaren tycka att det här är ett ärende som polisen bör ta över.
Men om man är på en mordplats eller en fyndplats och man konstaterar ganska direkt att man misstänker brott och rättsläkaren har varit på plats och undersökt där och då tar man in kroppen då ganska omgående då till obduktion.
Ja, då kallas en begravningsentreprenör om det är på Vischan. Och här i Stockholmstrakten så är det andra större transportfirmor som sköter det då och då förs kroppen till ett bårhus. Ofta är det ju direkt till rättsmedicin, men det kan vara ibland anhalter på vägen dit.
När du eller någon av dina kollegor påbörjar en obduktion, vilka procedurer, vilka steg går ni igenom då?
Ja, den stora skillnaden egentligen mellan rättsmedicinsk obduktion och en klinisk patologisk obduktion är ju att vi faktiskt gör ganska noggrann undersökning av kroppens yttre för att leta efter och dokumentera skador eller för att kunna utesluta skador. Den andra saken är att vi gör lite mer specialdissektioner. Till exempel så undersöker vi alltid tunga och halsorgan och sånt där. Och den tredje stora skillnaden är att vi i väldigt hög utsträckning i nästan alla fall det var möjligt att tillvarata material också begär en rättskemisk undersökning för analys av alkohol, läkemedel och droger.
Mm. Ja, och för att se om någon eventuellt skulle kunna vara förgiftad.
Ja, just det.
Ja, det kanske innefattas i droger.
Ja, det är det som man i första hand letar efter. Men det kan ju också vara att man kanske får frågeställningar om den här personen var så pass påverkad att han eller hon inte hade förmåga att utföra någon komplex handling. Men i första hand så är det ju för att se om det överhuvudtaget finns några läkemedel och droger och sen också att se om det kan finnas någon substans i någon hög koncentration som kan förklara dödsfallet.
En grej som man då har fått med sig lite grann från böcker och tv-serier är det här med yttre våld med någon typ av redskap eller vapen.
Ja, det är ju en rätt vanlig frågeställning både när det gäller våra undersökningar av levande personer och i de fall där det finns skador på avlidna. Men man kan väl säga att specifikt frågor om olika typer av tillhyggen är ju inte det dominerande utan många scenarier är ju att det är fallskador som antingen kan vara olyckor eller det kan vara att någon själv har hoppat eller att någon har blivit knuffad eller så vidare. Och att försöka kartlägga vilka skador som uppstår i en fall i trappa till exempel. Det är inte helt lätt.
Nej.
Men, och ibland så kan det ju vara frågan om att man vet inte om fyndplatsen är intakt så som det såg ut från början eller om någon har varit där och plockat bort grejer och så. Mm. Så att absolut så är det så att vi låter de skador som vi hittar berätta för oss vad det kan vara för typ av våld. Och här kan man ju säga att vi har faktiskt fått en viss utveckling när det gäller biomekanik och förstå vilken kraft som krävs, förstå vilken riktning som det måste ha varit, hur stor anläggningsyta och så vidare. Det finns faktiskt en kollega i Uppsala som har samarbetat med KTH under flera års tid och tillämpat en teknik som kallas finita elementmetoden för att göra beräkningar på vilken kraft som krävs för att det ska uppstå skador på spädbarnshuvuden, som ju är en ganska hot topic idag med
den här skakvåld. Just det. Mm. Där det konstaterades att det var svårare än man tidigare trodde att påvisa att det var skakvåld, va?
Ja, alltså SBU:s genomgång har ju landat i att det tyvärr är vansinnigt mycket studier som har gjorts fast på ett väldigt schabbligt sätt.
SBU är då?
Det är Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Men då har de också gjort den här genomgången av skakvåld med anledning av den här osäkerheten om kunskapsläget. Så att man får ju bara hoppas att det kommer fram mer studier som är mer välgjorda. Så, men den studien som jag hänvisar till här nu, som en kollega i Uppsala och de på Kungliga Tekniska Högskolan har genomfört, ett väldigt bra bidrag till att förstå hur olika krafter påverkar spädbarns skallar. Mm. Så att det är roligt att man utvecklar den mer. Det finns många sådana här förutfattade meningar som man har, som verkar logiska, men som när man tittar närmare på det så håller det inte riktigt. Det finns till exempel mediciner mot depression som biverkan också kan skapa rytmrubbning i hjärtat. Och man kan dö av de här medicinerna. Och då kan man tänka sig så här att om man har en patient som redan har en hjärtsjukdom, kranskärlsförkalkning, stort hjärta, bindvävsinlagring i hjärtmuskulaturen, kanske borde förväntas dö med lite lägre koncentration eftersom de här tillstånden ändå är associerade till rytmrubbningar. Och då har vi tittat på det, kanske inte ett jättestort material men tillräckligt mycket för att kunna se om det finns något tydligt mönster, och det har vi absolut inte kunnat se. Så även om det verkar logiskt så är det inte alltid så att det stämmer. Så vissa saker måste man helt enkelt undersöka innan man vet svaret.
Men om vi återgår till det här liksom fiktiva fallet då. När ni som rättsläkare har gjort den här obduktion, hur får polisen och åklagarmyndigheterna som sagt, del av detta? Ni skriver någon slags obduktionsprotokoll antar jag då?
Absolut, så att samma dag som vi har gjort färdigt obduktionen så skickar rättsläkaren ett preliminärt obduktionsbesked till polisen som har begärt undersökningen. Och där listas ju de fynd av väsentlig betydelse som man har gjort vid obduktionen. Och sen så kanske man drar vissa slutsatser. I vissa fall så är det ju en väldigt uppenbar dödsorsak. Det kan vara någon som har skjutit sig eller hängt sig eller någon som har blivit påkörd i trafiken och avlidit och har mycket omfattande skador. Men så finns det andra ärenden där man egentligen inte hittar så mycket eller man hittar saker som inte riktigt förklarar dödsfallet. Och då så kan man ju ofta inte ange en klar dödsorsak bara på basis av obduktionsfynden. Det som man gör då, det är ju att man tar ju, som jag sa, väldigt mycket prover för rättskemiska analyser. eller från väldigt många fall. Alltså proverna består av att man tar perifert blod, man tar prov från urin och man tar prov från ögonvätska faktiskt. Som är, kan låta lite konstigt, men det är ett väldigt bra material att analysera. Därför att ögonvätskan innehåller inte särskilt mycket celler och påverkas inte så mycket efter döden. Och det är lätt att komma åt. Och det blir inte så mycket bakterieväxt i det heller. Men i alla fall, så då skickar man de proverna till den rättskemiska avdelningen som finns i Linköping. Jag kommer för övrigt från Linköping. Mm. Hörs det eller?
Ja, lite grann.
Nej,
faktiskt.
Inte alls.
Från kommunen.
Men i vart fall så så får man då invänta svar från rättskemiska avdelningen ibland för att kunna vara säker på. Man kanske misstänker en förgiftning och så får man det kanske bekräftat, eller så finns det ingen hög koncentration av någonting egentligen. Det andra som man gör också, det är ju att man tar prover för mikroskopisk undersökning i väldigt hög utsträckning. Och där kan man ju hitta tecken på, det kan vara infektioner, alltså man hittar inflammatoriska förändringar och bakterier. Man kan också hitta tecken på en akut hjärtinfarkt eller infarkter i andra organ eller blödningar och mycket annat som man kanske inte har sett med blotta ögat. Eller så är det förändringar som man har sett men man kan inte riktigt med det nakna ögat säga vad det är för typ av förändring, så då kan mikroskopisk undersökning ge mycket besked.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En grej som man också då läser i böckerna, det är ju att polisen är väldigt intresserad av alltså när offret har avlidit.
Ja, absolut. Och det är ju en relativt vanlig frågeställning. Och tyvärr så dyker ju inte den upp alltid på en gång, utan det kan vara i lite senare skede som polisen får den idén. Och det är ju lite otur, för att egentligen om man ska göra det här bra så ska man egentligen åka ut till platsen och använda metoder som är väl etablerade. Och man kan säga att i Sverige så använder vi samma metoder som har tillämpats i de tyskspråkiga länderna, alltså Tyskland, Schweiz, Österrike. Där har man sedan många decennier tillämpat en kombination av att man mäter rektal temperatur och omgivningens temperatur. Man tillämpar mekanisk stimulering av muskler, alltså att man slår på muskel och tittar på en lokal reaktivitet som kan finnas kvar efter döden. Och det tredje är att man kan ha en sån här framkalla elektromuskulär retbarhet genom att man anlägger en spänning på 30 volt eller 40 volt och sen över muskler, ofta är det den mimiska muskulaturen, och sen så skapar det då en reaktivitet så att musklerna rör sig.
Så och ju färskare då, alltså döden har inträffat, desto mer reaktivitet får man då?
Just det. Och sen kan man också få en pupillreaktion genom att man testar kemisk reaktion hos pupillen så att iris drar, ja, så att pupillen drar ihop sig eller vidgar sig beroende på om man sprutar in.
Mm.
Och sen kan man dessutom ta prov från ögonvätskan och sen kan man analysera kalium. Så att vi har haft ett projekt här där vi har tittat just på det här, så att vi har skapat en webbapplikation som man kan gå in på och sen kan man måta in sitt kaliumvärde där. Man kan också om man vill lägga in vilken omgivningstemperatur det har varit och hur gammal personen är. Så räknar det här programmet ut hur många timmar sedan som personen dog.
Om man börjar göra den här undersökningen så tidigt som möjligt så har ni stora möjligheter att vara ganska exakta i tidpunkten.
Och det som har tillkommit nu på senare tid som vi inte har hunnit tillämpa än men som är väldigt spännande, det är ju att man från de här metoder som jag nu beskriver så kan man få ett numeriskt antal timmar bakåt i tiden som personen har dött. Men det här kan man ju också kombinera med att titta på gener som är aktiva mer på natten än på dagen. Och då är det en kollega i Japan, Kondo heter han, som har tittat på det här och har visat att en kombination av sådana här genuttryck kan ge en fingerprinting av olika tider på dygnet. Så kombinerar man det här numeriska med att man säger att det är 10 timmar sen, så kanske en sån här kompletterande DNA-analys eller RNA-analys kan säga att ja visst, det kan vara 10 timmar sen, men å andra sidan kan det inte vara efter klockan 3. Så det är lite spännande. Mm. Man kan krympa de här postmortala intervallen.
Och det här kan ju såklart vara väldigt värdefull information i en förundersökning.
Man kan säga att i det tidiga skedet så behöver ju inte polisen veta med 95% säkerhet när en person måste ha dött. Utan de är förmodligen rätt nöjda om de får kanske typ 60-70% så här på en höft. Och för att kunna åtminstone fokusera på en viss, ett visst tidsintervall. Så sen när det närmar sig rättegång, då är det ju ofta så att genom att polisen har i tidigt skede hamnat rätt tack vare att man har fått en ungefärlig uppfattning om när det skulle kunna ha skett, så har man lyckats få fram väldigt mycket mer information från vittnen och kanske från erkännanden för all del, men från mycket specis fakt, alltså att någon hade skickat något sms eller någon hade sett att en lampa blev tänd eller någonting sånt där, så har man sen på andra sätt kunnat säga när dödsfallet eller när skadetillfället inträffat. Men man kanske inte hade kommit så långt om man inte tidigt skede hade fått en viss vägledning.
Mm. Alltså i vissa fall antar jag att dödsorsaken är ganska lätt att fastställa. Men vilka dödsorsaker är svåra att påvisa?
Ska vi dra till med kvävning med kudde då? Som en klassiker. Och där är det ju så att det behöver ju inte lämna några spår. Så att i början så förstås så blir ju offret förmodligen rätt blå i hyn. Men det där försvinner gradvis efter döden. Man får en oxygenering av blodet efter döden. Så det som jag har tänkt på är ju att man kan titta på koldioxid. Vi producerar ju hela tiden koldioxid och vatten och vi förbrukar syre. Och att man just kan titta i ögonvätskan på det här. Så att redan för, vad blir det nu då, 2002 så skaffade jag en blodgasapparat som egentligen är gjord för att analysera blod förstås. Men jag testade om den funkar att analysera sån här ögonvätska i, och det fungerade. Och sen dess så har det varit massa andra typer av analyser som har varit mycket enklare att göra och lättare att tolka. Så att jag har haft en doktorand som har hållit på med mig och som disputerat på analyser i ögonvätska. Men Vi har inte riktigt hunnit ända fram med det här med koldioxiden, men det vi har sett i alla fall det är att de som har dött av lunginflammation eller opiatförgiftning, för vid opiatförgiftning så får man en andningsdepression och då ackumulerar man också koldioxid. Så de ligger lite högre då än andra. Så jag gissar att man, om man har ett verkligt fall med kvävning med kudde som man är säker på, att man då faktiskt hittar högre halt av koldioxid än vad man borde förvänta sig vid den tidpunkten efter döden. Dessutom är ju metoden inte särskilt bra. Jag menar, det kan ju vara så att någon är lite för stark och då blir man ju avslöjad.
Du nämnde det här med din doktorand som forskade kring det här med koldioxid. Men du leder ju en forskargrupp här på KI. Kan du berätta lite grann om vad det är för typ av forskning ni gör?
Ja, dels så är det ju forskning som är inriktad på att förbättra den rättsmedicinska diagnostiken och som ska vara, som syftar till att vara av operativ relevans. Och sen så är jag också engagerad i en del grundforskningsprojekt. Och när det gäller grundforskningen så handlar det dels om opiattoxicitet, att förstå varför, på vilket sätt som heroin, metadon, buprenorfin, fentanyl och många andra opiater och opioider framkallar toxicitet. För det finns en väldigt dålig korrelation mellan koncentrationer i blod och effekter. Och då beror det här huvudsakligen på att man utvecklar en väldigt kraftig tolerans. Men den toleransen kan man också sen förlora om man inte använder på ett tag. Och då har vi genom att göra segmentella håranalyser så har vi kunnat se att över 75% av de som dött av en akut herointoxicitet har inte använt heroin eller några andra opioider de senaste 2 veckorna innan de dog. Och det kan vara att de har suttit inne eller att de har varit på behandlingshem, de har varit sjuka eller av något skäl inte fått tag på droger. Och sen har de fått tillgång igen, och de är ju inte dumma på något sätt utan är väl försiktiga, men kan ha svårigheter att bedöma sin grad av tolerans.
Just det.
Men så det har varit väldigt framgångsrikt, de här segmentella håranalyserna. Så det är ju ett exempel på en forskning som vi bedrev under många år och som sen har blivit en rutin, så att nu kan alla rättsläkare begära det. Ett annat exempel är att ta reda på ålder på en person när en person är född. Och då utnyttjar vi någonting som heter bombpuls KOL-14 som inte ska förväxlas med den här Libbys metod att datera arkeologiska fynd med KOL-14-metoden. Fast det är samma analys man gör. Det är bara det att mellan 1955 och 1963 så sprängdes det omkring 2000 kärnvapentester ovan jord i Ryssland, USA, Indien, Frankrike och så vidare. Och det här gav som en bieffekt att halten av KOL-14 i atmosfären, som annars har varit stabila i årmiljoner, de steg väldigt kraftigt fram till 1963 när man kom överens om att nej, men det här var väl dumt gjort, låt oss nu bara spränga under jord och under vatten. Och därefter så har de här KOL-14-halterna sjunkit till nästan basalnivå idag. Men i alla fall, då betyder det att då kan man titta på modernt biologiskt material, inklusive tänder som vi vet bildas med, ja, efter några år efter vi har fötts och på ett bestämt mönster. Och sen därefter så byter inte de ut några kolatomer, så de kolatomer som finns i våra tänder i emaljen, de kommer från den tiden som tanden bildades. Och då kan man läsa av på den här kurvan vilka koncentrationer som passar med de koncentrationer av KOL-14 som finns i emaljen.
Mm. Hur pass specifika kan ni vara med att bedöma en persons ålder?
Plus minus 1 år.
Jaha.
Vi kan säga om du är född 1972 eller 1971 eller 1973. Mm.
Nu är jag född 71, så du tog ju det nästan sådär.
Fantastiskt.
Utan kol-14.
Ja, tack. Ja. Nej, men faktiskt så är det så att det här har varit väldigt användbart. Så att nu så kan ju polisen begära det, eller rättsläkare begära det när man har en okänd person. Mm. Men dessutom kan vi göra ytterligare en sak där i tänderna. Man kan använda en metod som heter aspartatrasmisering, det vill säga en aminosyra som gradvis förändrar sin form med tiden. Så att ju äldre man är så kommer en vävnad innehålla mer av den ena formen då. Och det gör att då kan man berätta liksom hur gammal den här personen var när han eller hon dog. Så då kan man lägga ihop både födelseåret, åldern vid dödsfallet, så får man dödsåret. Mm. Så att vi kan säga genom analys av en enda tand, för man kan analysera både tandemaljen och tandroten, så kan vi säga när en person är född, när en person dog och även var personen växte upp. Därför att vi kan också analysera kol-13 och andra stabila isotoper. Så jag återkommer till det. Men dessutom kan vi också se könet. För att i tanden så finns ju också DNA. Och sen kan man göra en sån här profiling. Och när man väl har minimerat möjliga matchande personer och hittar en match, så finns ju redan profilen framtagen då. Så att det är fantastiskt kraftfullt. Jag ska lägga till det här med K13, det är för att jag är ju fågelskådare också. Då läste jag såna här artiklar om, man tittar på populationer av amerikanska skogsångare, och så var det några som hade minskat i sin häckningspopulation, och så undrar man, vad kan det bero på då? Då tog man stjärtfjädrar från de här fåglarna som man fångade in i häckningsområdena för att ta reda på var de egentligen övervintrade, för det hade man inte kartlagt. Och genom att få en sån här profil med flera olika stabila isotoper, så kunde man hitta var de flesta faktiskt övervintrade och upptäckte att det var på vissa karibiska öar där man faktiskt hade skövlat väldigt mycket skog. Och sen så har man åtgärdat det, och det har haft positiv effekt. Mm. Det är rätt gulligt.
Ja, verkligen. Otroligt fascinerande.
Och då tänkte jag så här, att det här kan man ju göra i tänder också. Mm. Det kan man göra även i hår, så då kan man ju få reda på var personen har uppehållit sig kanske den senaste tiden, respektive från vilket land personen kommer. Mm. Så det här har vi faktiskt samlat in tänder. Det är en annan doktorand som håller på med det här. Vi har samlat in tänder från alla möjliga länder. Det har varit väldigt spännande, måste jag säga. Alltså, vi blev väldigt chockade när vi fick resultaten på mexikanska tänder. För det finns absolut inget overlap i kol-13 mellan mexikanska tänder och tänder som vi samlat in någon annanstans ifrån. Och det beror på att kol-13 finns i hög utsträckning då i sockerrör och majs. Och i Mexiko så äter man väldigt mycket sockerrör och majs, eller produkter som är gjorda av det. Medan vi äter potatis och ris och sockerbetor och sånt där. Va? Eller produkter som är gjorda på det. Och har då mycket lägre halter av kol-13. Och det här betyder ju att om man åker över till USA och sen så käkar man snabbmat där från deras snabbmatskedjor i några veckor, då kommer man ha en annorlunda kol-13-halt i blodet och i håret.
Så det måste man ta höjd för då om man ska...
Ja, just det. Det är därför som det är praktiskt att raka sig.
Ja, just det. Men att
tömma sig själv på blod är väl kanske mer riskabelt.
Ja, just det. Precis. Nu har vi pratat om en del om rättsmedicin. Alltså, sen finns ju ett stort fält som heter DNA-analys, som också kan då hjälpa polisen i deras undersökningar. Har du någon tips på någon person som jag skulle prata med när det gäller DNA-analys?
Ja, absolut. Den som har jobbat väldigt mycket åt polisen och åt det här nationella forensiska centrum som numera heter NFC på polisen, så är det ju Marie Allen som är professor i, som är molekylärbiolog i Uppsala och professor i detta ämne, och som är väldigt duktig på att analysera små material.
Då undersöker vi det helt enkelt.
Det tycker jag.
Henrik Druid, tack så jättemycket för din medverkan.
Mm, tack själv.
Hej.
Henrik Druid om rättsmedicin, ett fält som uppenbarligen inte är färdigbeforskat än. Blir du nyfiken förresten på hur DNA-analys används inom rättsväsendet så kommer det avsnittet redan nästa vecka faktiskt. Tills dess kan jag berätta att Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast och att du hittar oss på Facebook och Instagram. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.